Hej, jag heter William. Välkommen till 9R3-podden. Idag kommer jag att sammanfatta och recensera boken. John Maynard Keynes bok The General Theory of Employment, Interest and Money publicerades 1936, mitt under depressionens långvariga massarbetslöshet. Den är ett ekonomiskt idéverk. Snarare en lättillgänglig introduktion, och den förändrade hur nationalekonomer och regeringar tänkte om arbetslöshet, räntor och offentliga utgifter. Keynes vänder sig mot föreställningen att en fri marknad av sig själv alltid återgår till full sysselsättning. Istället visar han hur ett land kan fastna med låg produktion och hög arbetslöshet, därför att hushåll och företag tillsammans spenderar för lite. Den här utgåvan innehåller också The Economic Consequences of the Peace Keynes, tidigare analys av fredsvillkoren efter första världskriget. Tillsammans visar texterna både hans makroekonomiska teori och hans intresse för de politiska följderna av ekonomiska beslut. Boken är krävande, men den ger ett historiskt och analytiskt språk för frågor som även berör Sverige, exempelvis konjunkturpolitik, arbetslöshet, statsbudgetar och Riksbankens räntor. Jag kommer att ge dig de viktigaste lärdomarna från den här boken. För det första, effektiv efterfrågan förklarar varför arbetslöshet kan bestå. Kärnan i general theory är principen om effektiv efterfrågan. Keynes menar att företag inte anställer utifrån hur många människor som vill arbeta eller enbart utifrån lönenivån. De anställer när de bedömer att det finns tillräcklig efterfrågan på deras varor och tjänster. Om hushåll, företag och offentlig sektor sammanlagt köper för lite blir det olönsamt att öka produktionen. Då minskar också behovet av arbetskraft. Ekonomin kan alltså hamna i ett stabilt men mycket oönskat läge med lediga resurser och ofrivillig arbetslöshet. Detta var ett direkt angrepp på den klassiska idén att utbudet i längden skapar sin egen efterfrågan och att flexibla löner automatiskt löser arbetslösheten. Keynes invänder att lägre löner kan sänka arbetstagarnas inkomster och därmed konsumtionen. Om många samtidigt drar ned sina utgifter kan företagens försäljning falla ytterligare. Problemet är då inte främst att arbetskraft kostar för mycket utan att den totala efterfrågan är för svag. För ett exportberoende land som Sverige är resonemanget särskilt begripligt. När omvärldens efterfrågan faller kan industriföretag få färre order, även om deras produktionsförmåga är oförändrad. Keynes ramverk riktar därför uppmärksamheten mot hela ekonomins utgifter, inte bara mot enskilda marknaders priser. Det blev grunden för modern makroekonomi och för tanken att sysselsättning måste analyseras på samhällsnivå. För det andra, konsumtion. Sparande och multiplikatorn i en lågkonjunktur. Keynes utvecklar en konsumtionsfunktion för att beskriva hur hushållens utgifter vanligtvis förändras när inkomsterna förändras. När inkomsten stiger ökar konsumtionen, men normalt inte lika mycket som inkomsten. En del av varje extra krona sparas. Detta är inte ett angrepp på försiktiga hushåll, utan en beskrivning av ett samlat mönster som får konsekvenser för hela ekonomin. När tiderna är osäkra kan hushåll vilja spara mer. För den enskilda familjen kan det vara klokt. Men om många gör samma sak samtidigt faller konsumtionen, företagen säljer mindre och inkomsterna minskar. Resultatet kan bli att det faktiska sparandet i ekonomin inte ökar som hushållen hade tänkt, eftersom den lägre aktiviteten urholkar inkomsterna. Detta brukar kallas sparandets paradox. Keynes använder resonemanget för att visa varför individuell försiktighet inte automatiskt skapar samhällelig stabilitet. Multiplikatorn beskriver nästa steg. En ny investering eller offentlig utgift blir någons inkomst. En del av den inkomsten används sedan till nya köp som ger inkomster åt andra. Effekten sprider sig i flera led, även om den avtar när en del sparas eller går till import och skatter. Keynes hävdar inte att varje offentlig utgift alltid är väl använd. Poängen är att i en ekonomi med outnyttjade resurser kan en ökning av efterfrågan få en större total effekt än den ursprungliga utgiften. Därför blev offentliga investeringar och automatiska stabilisatorer centrala frågor i senare svensk och internationell konjunkturpolitik. För det tredje, investeringar styrs av förväntningar och marginaleffektivitet. I Keynes analys är investeringar den mest instabila delen av efterfrågan. Hushållens vardagskonsumtion ändras ofta gradvis, men företagsbeslut om fabriker, bostäder, maskiner och annan kapitalutrustning kan svänga snabbt. Sådana beslut beror på den marginala effektiviteten hos kapitalet, alltså företagens förväntade avkastning från en ytterligare investering. Jämförd med kostnaden för att finansiera den, en räntesänkning kan göra det billigare att låna och därmed stödja investeringar. Men Keynes betonar att räntan inte ensam avgör saken. Om företag tror att framtida försäljning blir svag kan de avstå från investeringar även vid låga räntor. Förväntningar om framtida vinster är osäkra eftersom de gäller en framtid som ingen kan beräkna exakt. Keynes använder uttrycket animal spirits för den praktiska handlingsvilja och de skiftande stämningar som påverkar investerare när säkra kalkyler inte räcker. Detta gör konjunkturer begripliga som mer än tekniska avvikelser. Optimism kan driva investeringar och produktion uppåt medan en plötslig förlust av förtroende kan få projekt att stoppas och arbetslösheten att öka. Efter finanskrisen 2008 blev den typen av resonemang återcentralt i politiska diskussioner, också i Europa. Keynes ger därmed en förklaring till varför marknader kan vara sårbara för kollektiv osäkerhet. Samtidigt visar han varför stabiliseringspolitik måste beakta både finansieringsvillkor och företagens framtidstro, inte bara en enskild styrränta. För det fjärde, likviditetspreferens gör räntan till en fråga om pengar och osäkerhet. Keynes teori om likviditetspreferens förklarar räntan på ett annat sätt än den äldre tanken att räntan främst bestäms där sparande möter efterfrågan på lån. Han utgår från att människor och företag kan vilja hålla en del av sina tillgångar i pengar eftersom pengar är likvida och kan användas omedelbart. De efterfrågar pengar för löpande betalningar, för försiktighet inför oväntade utgifter och för att kunna agera när priser på obligationer och andra tillgångar förändras. Räntan blir i detta perspektiv ersättningen för att avstå från likviditet. Om osäkerheten ökar kan viljan att hålla pengar stiga kraftigt. Då kan centralbanken behöva göra mer än att bara tillföra likviditet för att få fart på investeringar. I ett extremt läge kan mycket låga räntor inte räcka eftersom aktörer hellre behåller säkra och lättillgängliga medel än köper tillgångar eller finansierar nya projekt. Senare ekonomer har kallat ett sådant läge en likviditetsfälla. Teorin är viktig för att den förbinder finansiella marknader med den reala ekonomin. Räntebeslut påverkar inte mekanisk konsumtion och investeringar utan genom förväntningar, portföljval och riskbedömningar. För den som följer Riksbanken ger Keynes ett användbart korrektiv till förenklade idéer om att en ändrad styrränta alltid har samma effekt. Hans poäng är att penningpolitik verkar i en ekonomi där osäkerhet och förtroende förändras. Därför kan finanspolitik ibland behöva komplettera centralbankens åtgärder när privat efterfrågan är ovanligt svag. Slutligen. Fredsvillkoren efter första världskriget visar Keynes politiska ekonomisyn, The Economic Consequences of the Peace, skrevs 1919, långt före General Theory. Men hjälper läsaren att se Keynes som en ekonom med stark känsla för historiska och politiska samband. Boken analyserar Versaillesfredens ekonomiska följder, särskilt de hårda krav som ställdes på Tyskland efter första världskriget. Keynes varnade för att stora skadestånd och ekonomisk sönderdelning kunde försvaga Europas återhämtning, undergräva handel och skapa social och politisk instabilitet. Hans argument är inte att ekonomi kan skiljas från moral eller fredspolitik. Tvärtom framhåller han att ett fredsavtal måste vara ekonomiskt möjligt att bära. Om befolkningar möter arbetslöshet, livsmedelsbrist och sönderfallande handelsrelationer kan missnöje och konflikter fördjupas. Senare historiska händelser gör inte varje prognos i boken till en enkel facittext, men dess grundinsikt är fortsatt viktig. Ekonomisk återhämtning och politisk stabilitet hänger nära samman. Tillsammans med General Theory visar den tidigare texten en kontinuitet i Keynes tänkande. Han intresserar sig för hur institutioner och politiska beslut påverkar produktion, handel och människors levnadsvillkor. För svenska läsare knyter detta an till Sveriges långa intresse för internationell handel, europeiskt samarbete och ekonomisk återuppbyggnad efter kriser. Den stora skillnaden mellan böckerna är metod. Fredsboken är en konkret analys av efterkrigstidens Europa, medan General Theory bygger en mer allmän modell av arbetslöshet och efterfrågan. I kombination blir de ett tydligt exempel på hur ekonomisk teori kan användas för att bedöma verkliga politiska vägval. Sammanfattningsvis. Den här utgåvan passar främst studenter i nationalekonomi, historia och statsvetenskap, men också läsare som vill förstå varför debatter om stimulanspaket. Budgetunderskott och räntor ofta bygger på olika syn på hur en ekonomi fungerar. Den kräver tålamod. Keynes skriver tekniskt, argumenterar mot dåtidens ekonomer och använder begrepp på sätt som ibland skiljer sig från senare läroböcker. Belöningen är att läsaren möter resonemangen i sin ursprungliga form istället för bara en förenklad bild av Keynes som förespråkare för mer offentlig konsumtion. Bokens praktiska nytta ligger i dess frågor. Vad händer när alla försöker spara samtidigt? Varför kan låga räntor vara otillräckliga? Varför kan företag avstå från investeringar trots lediga resurser? Och när kan offentliga utgifter minska snarare än tränga undan arbetslösheten? Dessa frågor gör det lättare att granska ekonomisk politik i Sverige och internationellt utan att förutsätta att marknaden alltid återställer balansen av sig själv. Jämfört med vanliga makroekonomiska introduktioner är general theory mindre pedagogiskt förenklad men betydligt mer grundläggande som idéhistoria. Den bygger inte bara modeller utan utmanar själva utgångspunkten att full sysselsättning är ekonomins normalläge. Tillägget The Economic Consequences of the Peace breddar dessutom läsningen. Det visar hur Keynes kopplade abstrakta ekonomiska samband till Europas fred, handel och sociala stabilitet. Kombinationen gör boken särskilt värdefull för den som vill förstå både Keynes teori och den historiska erfarenhet som gav den dess skärpa. Om du vill stödja John Maynard Keynes, du kan köpa boken via Amazon-länken som jag lagt i podcastbeskrivningen. Efter att du har läst boken, berätta gärna vad du tycker och dela dina tankar. Vi ses!